9 frågor till språkprofessor Per Ledin, Örebro universitet, institutionen Humus. Ja, Per, hur ser professor Ledins arbetsdag ut?
Ja, mina arbetsdagar varierar ganska mycket beroende på undervisning och forskning. Så i perioder handlar det om att undervisa på grundutbildningen, ofta lärarstudenter, eller ha en forskarutbildningskurs. Andra perioder kan jag inrikta mig på forskning. Just nu har jag precis skrivit klart en artikel om särskrivning, ett sånt där ämne som i alla fall för en språkvetare kan förefalla lite uttjatat. Men i alla fall, nu ska jag gå vidare och skriva klart en artikel om hen, det nya pronomenet, tillsammans med en kollega. Och annars handleder jag ganska mycket, det pågår hela tiden. Och så förstås möten, det är alltid en massa möten.
Hur får du tiden att räcka till?
Ja, det är väl det klassiska, man får prioritera och när det blir riktigt mycket att göra så gör man det man kan påverka helt enkelt och hoppas på det bästa. Men sen tror jag man får lära sig när man jobbar så här också att göra saker medelbra så att säga. Man får inte ha det där att man måste göra absolut allting och bäst liksom och sådär. Utan vissa saker får man ta lite på rutin också, annars skulle man inte överleva.
På vilket sätt kan språkforskning bidra till ett bättre samhälle?
På många sätt skulle jag säga. En av de stora upptäckterna som gjordes under kolonialiseringen av Afrika och Amerika var att europeiska språk i sig inte är överlägsna andra språk. Man ville tro att den högstående europeiska kulturen hade mer utvecklade språk i betydelsen grammatiskt mer komplexa än vad som var fallet i till exempel Afrika. Men det visar sig att språk i princip rymmer samma möjligheter. Och det är en viktig insikt tycker jag, också för att den är antirasistisk. Och det här betyder också att det är poänglöst att påstå att ett språk har fler eller färre ord än ett annat, som att engelskan har fler ord än svenskan, det brukar ju sägas. Språk är öppna och tillåter att vi bildar nya ord, och en ordbok kan aldrig förteckna alla ord i ett språk. Så långt mest, ja det gäller mest talspråk är det jag sagt hittills då. Men det är ju en annan sak sen att vi med skriften kan få rika språk i meningen att vi får utvecklade textkulturer, alltså journalistik, skönlitteratur, barnböcker, akademiska texter och så vidare. Plus att språket kodifieras så att vi vet dess historia och grammatik. Och i den meningen kan vi säga att svenska är ett rikt språk, likare än många andra. En annan insikt från språkforskning är att modersmålsundervisning eller hemspråk är viktigt. Och det är en högaktuell fråga i dagens mångspråkiga samhälle. Vi har ungefär 150 000 modersmålstalare av arabiska i Sverige, 50 000 som talar persiska, 50 000 som talar kurdiska och så vidare. Och här skulle man ju kunna tro att det bästa sättet att få skolframgång vore att satsa allt på att lära sig svenska. Mm. En vanlig uppfattning är att det blir liksom, ja, det blir för mycket att hålla igång flera språk och studera både svenska och sitt modersmål. Det får liksom inte plats i huvudet sådär. Mm. Men så är det inte, vet vi från språkforskningen. De som elever som får modersmålsundervisning har högre betyg.
Mm. Hur viktigt är, du pratar ju eller pratar lite grann om antalet ord i ett språk och därmed kanske nyanser i ett språk. Hur viktigt är nyanser för i ett språk? Alltså kopplat till det här ett bättre samhälle. Och man kan väl också i ett bättre samhälle kanske se möjligheter till att göra innovationer, nyskapande. Hur viktigt är språket där?
Jo, men språket är ju alltid centralt, språket, liksom människan är ju mycket språket. Jag tror det är viktigt att säga att språk lägger i princip inte så mycket restriktioner på oss. Det som ska till är att du tar det in i språket och klarar att göra de där distinktionerna. För de finns där och går att göra alltid. Men det är ju inte så att de kommer av sig självt. Utan det ska man ha erövra språk så tar det ju tid och kraft naturligtvis. Och du måste kämpa med det också då. Men det finns ju alla möjligheter då för dig.
Undersökningar visar att språkförståelsen hos många unga svenskar är dålig. Till exempel klarar nästan var fjärde svensk pojke som är 15 år inte den grundläggande nivån för läsförståelse. Kommentar?
Ja, det är ett dystert resultat. Och den studie du refererar till, det är ju PISA här, som undersöker hur väl rustade 15-åriga elever är för att möta samhället och framtiden. Bland annat då genom att mäta läsförståelse och då som en förmåga att sätta in kunskaper i ett sammanhang, att tolka och reflektera över information. Och PISA är, ska jag säga då, till skillnad från faktiskt en del andra tester, välgjort då. Och det är många länder som deltar här. Och den förra gången läsförståelse mättes, det var 2003. Och jämfört med då har antalet svagpresterande elever ökat från 13 till 18% i stort i Sverige. Mm. Och som du säger är det särskilt illa då att var fjärde svensk pojke inte klarar basnivån i läsförståelse.
Har du någon idé varför det är fler pojkar än flickor som har problem med läsförståelse?
Nej, läser man de här analyserna av PISA så är den allra tydligaste att klass förklarar mest, alltså socioekonomisk bakgrund. Och där är det väl också tydligt att vi har fått ett samhälle med stor boendesegregation, ett fritt skolval som gjort att skillnaden mellan skolor är mycket större än förr. Så kommer du från en medelklassfamilj där det finns utbildningsbakgrund klarar du dig som regel i skolan. Men det är stor risk att det går åt skogen om du kommer från ett hem där föräldrarna inte har utbildningsbakgrund. Men till det då, som vi vet påverkar enormt mycket skolframgång, så finns det här med att och det ser vi i många undersökningar då, att det går sämre för killarna.
Kan det ha att göra med killarnas dataspelande och att flickorna kanske ändå, har jag någonstans stött på att flickorna ändå läser mer skönlitteratur än vad pojkarna eller killarna gör. Ser du någon förklaring där?
Inte som jag vet. Det är ju riktigt att tar vi då svenska och svenska ämnen som jag är inblandad i, så är det, säger ju många, och det tror jag stämmer ganska mycket, ett kvinno- eller flickämne, så att vi tematiserar vilka vi är, sociala relationer och empati och inlevelseförmåga hos andra och sådär. Och där har ju alltid det gått bättre då för tjejerna, va? Det nya idag är väl, om man ser fler ämnen, att även i alla ämnen får idag flickorna högre betyg. Och jag vet ingen riktig, måste jag säga, bra förklaring på det, men det är ju en utveckling som vi ser på många håll i alla fall. Det är det, helt klart. Men just i språkämnen så är ju det tjejämnen, så att säga, historiskt. Det får man ju säga också. Och bokläsande, det är mer kvinnor statistiskt som läser böcker och så vidare.
Hur ser du på den humanistiska akademins möte med samhället utanför universitetets väggar? Behöver det utvecklas, och i så fall på vilket sätt?
Jag tycker nog att många humanistiska forskare möter samhället utanför universitetet mest hela tiden. Alltså den undervisning och forskning vi bedriver handlar ofta om frågor om den typ du har ställt, alltså om språk i relation till dagens samhälle. Och de för nästan i sig med sig möten med olika människor, alltså det är så man måste tackla dem då. Och sen är det ju många som, jag är en av dem då, som skriver läroböcker, ibland håller föredrag utanför universitetet. Jag har ju också en blogg jag driver som, just för att få liksom den här tredje uppgiften som vi kallar det på universitetet, kontakten med samhället då. Sen finns det väl lite man kan säga, universiteten då, ja, det är inte så meriterande att hålla på med den här tredje uppgiften för oss forskare, utan det som meriterar det är publicering på engelska. På det sättet kan man säga, det finns inte så mycket incitament för det här på universitet om du ska ha högre lön eller bli internationellt berömd och sådär. Så man ska vara lite idealist alltså för att göra det.
Men du är ute själv alltså på en del och håller en del föredrag och så. Blir du inbjuden till sådana eller tar du själv?
Nej, det är väl kontakt, att jag blir inbjuden. Och problemet med det här, alltså jag har väl min blogg då som har ganska många läsare, som är mitt sätt att kommunicera utåt. För jag trivs ganska mycket med att skriva och jag kan tycka det är roligt att sitta och pula med det. Men annars har man ju att, det finns ju inte min tjänst, den här uppgiften som tid. Och det gör att sådana här initiativ får ske liksom, du måste göra ditt jobb först, sen kan du göra det här. Och det är det som är problematiken, men jag skulle väl ändå säga, alltså eftersom man nu tittar på PIS och allt det du har tagit, det kräver ju att man förstår sig på samhället, pratar med andra, och så vidare finns i frågorna, tycker jag. Det är ju inte så att man sitter inom för fyra väggar och inte tänker på samhället, om man inte en chans att tackla de här frågorna.
Den engelske Nobelpristagaren i litteratur Anthony Burgess skrev i sin bok A Mouthful of Air i början av 1990-talet att inget samhälle, vare sig det består av djur eller människor, kan klara sig utan kommunikation. Vilken betydelse har språket för mänsklighetens fortsatta utveckling?
Ja, det var ju en ganska fantastisk fråga. Jag ska väl försöka säga något om det här. Ett sätt att svara är väl att med språket föds människan. När nu det hände, va? Det vet man ju inte riktigt. Men låt oss säga då för ett par hundratusen år sedan eller något. Nästa språkliga genombrott, tror jag man kan säga, kommer precis så där 5000 år sedan, när människan hade övergått från ett jägarsamhälle till ett jordbrukssamhälle. Då får vi de första regelrätta skriftsystemen, sumerernas kilskrift och egypternas hieroglyfer, som sen kommer att utvecklas vidare till det alfabet som vi känner idag då. Och det är klart att skriften ger nya möjligheter för människan att tänka och handla i världen, alltså man kan skaffa sig kulturellt minne, man kan utveckla institutioner och så. Det krävs liksom en utvecklad skriftkultur för att kunna hålla hålla sig med en försäkringskassa till exempel, som var i Sverige då. Sen vet jag inte, tycker jag en sån där fråga, tänker man på 1900-talet så här, så är det ju ganska knäppt när det gäller teknikutveckling då. Vi uppfinner flygplanet i början av seklet och 60 år senare står den första människan på månen. Så det är ju ganska otroligt. Men alltså tillbaka till din fråga då. Människan finns ju som människa i och genom språket, så i den meningen kan man ju säga hennes utveckling måste på något sätt vara språkligt betingad.
Om man tar Johan Gutenbergs uppfinning med att lösa trycktyper för boktryckarkonsten, det var 1450-talet eller någonting sånt där. Det måste väl ha varit ett väldigt stort språng egentligen, ja, när det gäller möjligheten för människor att meddela sina idéer eller skapa en större spridning.
Ja, men absolut. Och jag brukar fundera mycket just på skriften som teknologi då, för skrift förutsätter teknologier. Alltså alfabet i sig är en teknologi som du måste öva in. För att ska du ta den i bruk behöver du andra teknologier. Och innan Gutenberg så hade du ju djurhudar, pergament som man skrev på. Och idag är ju skrivandet knutet till digital teknik och utvecklingen går snabbt då. Så att vara skrivkunnig, det är på många sätt att behärska skriftteknologier. Och det förutsätter i sin tur investeringar och att du har folk som kan göra det här va. Så det är inte bara det här att kunna skriva som ligger i skrivförmåga.
Men om på det sättet alltså, de nya teknikerna då, ser du att de är bränsle för en positiv fortsatt, eller en fortsatt positiv utveckling? Alltså man pratar ju idag till exempel om sms-språket och e-brev och sådana här saker där man egentligen kondenserar, förenklar språket i sin kommunikation. Är det här på gott eller ont?
Det är svårt att svara på sådana frågor som de förutsätter nästan att tekniken skulle driva fram det här i sig själv. Då. Jag brukar ju tänka så att det är vad vi människor gör med alfabet, djurhudar, teknik som kommer att leda till det goda samhället. Alltså. Så det är inte liksom teknikimmanent på det sättet att tekniken kommer att tvinga fram då en utopi och att det var mycket mer demokratiskt samhälle med nätet, allt är tillgängligt och liksom får en mycket bättre värld. Och det dystopiska är att nu sitter bara killarna och spelar dataspel och vi har inget offentligt samtal kvar där. Samhället kommer att gå under. Alltså, ny teknik leder ju lätt till de här utopierna och dystopierna. Så att, jag tycker inte teknik, alltså, jag vet inte om svaret ligger i tekniken. Det är mer en analys. Alltså, vad vill vi med det här samhället? Vi människor. Då har ju tekniken oss fantastiska möjligheter naturligtvis att göra något bra.
Kommunicerar vi, tror du, mer eller mindre med språket? Nu är, om man säger, internets publika genombrott i vad man brukar man säga, i mitten av 1990-talet. Har det lätt, tror du, att vi kommunicerar mindre eller mer? Själv ser jag ju till exempel att på mitt jobb jag får ju en bråkdel av det antal telefonsamtal jag hade. Men i gengäld då så får man laviner av e-brev.
Ja, nej, men det har ju hänt att det kommit ett nytt skriftspråk och ett spontant skriftspråk som inte heller följer språk när det är skrivregler och sådär som man nu vill värna den gamla skolan. Utan det skrivs ju spontant av alla möjliga, det är inte bara spontant utan också riktat om du har e-brev naturligtvis, men det är ju det nya så att säga, och det är ju i stort sett en bra utveckling. Aldrig har så många kunnat skriva så bra som idag, brukar jag säga.
Ja,
med det drar det ju med sig också naturligtvis en större skriftspråklig variation. Vi är inte vana vid det. Ska vi tillåta massa konstiga förkortningar i skrift? Självklart måste vi göra det en sms och förutsätta att folk också kan skriva andra saker, och det tyder ju forskningen entydigt på. Det är inte så för att ungdomar börjar skriva sms att de har de nationella prov i svenska och sådär på gymnasiet, så skriver de inte ASAP och OMG som svarar. Så det gör de inte. Så att det finns inget som tyder på att språket, att det här hotar språket, utan tvärtom tyder det på att fler och fler skriver bättre. Men då är ju kraven högre i latin. Det är ju, alltså bara tänka hur mycket folk går i skolan. Alltså att vara, så att säga, skrivkunnig idag, det går ju inte att jämföra med för 50 år sedan. Alltså.
Det var ju rätt länge sedan, och det är jag fick ett riktigt gammaldags, hederligt, prasslande brev som någon hade skrivit för hand. Däremot får man ju som sagt mängder av e-brev varje dag. Betyder det någonting att det här klassiska brevformen där man eftertänksamt då funderade innan man fattade pennan?
Jag vet inte riktigt. Det är vi tillbaka till det med olika teknologier. Och de kommer ju utvecklas. Det är klart, om du skulle idag ha... Du skulle kunna göra någonting av pergament och djurhudar. Eller vi skrev ju på runpinnar på medeltiden. Vi kan använda trä till det. Och det, den här materialiteten och teknologierna kommer ju att växla, så att säga. Och så är det, skulle jag säga. Däremot kan du då använda gamla... Alltså om du skulle skriva ett handskrivet brev och du skulle liksom vara väldigt duktig på din handstil, skulle vara fint, så skulle det signalera något idag förstås. Det gör det ju naturligtvis. Och det gör nog inte någon vanlig ungdom.
Nej, men höghastighetssamhället och dess, vad ska man säga, förtätade kommunikation, det behöver, om jag lyssnar på dig rätt, behöver inte innebära något negativt egentligen.
Nej, det behöver det absolut inte. Nej. Jag säga.
Och det här, om man brukar säga, det goda samtalet som vi försöker ha nu, blir det mer eller mindre tid för det?
Man har ju, alltså, sådana här diskussioner brukar man ju förutsätta ett, det gäller ju även språk, något sorts guldålder, ett paradis som låg någonstans, att säga. Typ, i språk kan det vara, ofta när man blir äldre så tycker de, när man kommer framåt 50, då tycker man att dagens ungdom, de pratar sämre, de skriver sämre, och det är för att de inte gör på samma sätt som en själv, så att säga. Lite finns det ju där att man romantiserar någon sån där bakgrund, alltså 50-talet Sverige gör en del forskare, då hade vi liksom ett stabilt samhälle med liksom en tydlig offentlighet, det var liksom många tidningar och där fanns en offentlighet som vi alla såg dem. Men självklart fanns ju många baksidor av det. Det var ett väldigt hårt klassamhälle, 50-talet Sverige. Det var ju liksom inte så att alla var lyckliga då, men vi vill ju gärna tro det. Så jag försöker ju akta mig för att säga bara att allt blir sämre idag, så att säga. Däremot blir ju inte allt bättre heller, utan jag föredrar ju se det som att vi har möjligheterna som människor. Det gäller att vi tar tillvara på dem helt enkelt. Och sen blir det en politisk diskussion, vilket samhälle till sist också vill vi ha då och stödja och sådär. Så det finns väl, nej, men jag tror inte det goda samtalet, det är ju nya arenor och på andra sätt då, men jag tror ändå att människan har en liksom vill, som vi gör nu, reflektera, vilka är vi, var kommer vi ifrån, och liksom man vill ha specialiserad kunskap och veta liksom, vad vet vi om det här i forskningen och så, det tror jag inte man har slutat undra i samhället, så att säga. Men de där arenorna håller jag med om, då ser man ju, så vi som är lite äldre kan, vi har väl våra tv-program man kan titta på, alltså Babel eller sådär, men det är ju vi, så att säga. Var händer det mer någonstans? Det är jag inte riktigt säker på, men det händer ju i alla fall.
Och genom de här nya teknikerna, sms och mikrobloggar och annat, så skulle jag gissa i alla fall att det är rätt många människor som har fått igång många att skriva och uttrycka sig som de kanske inte gjorde det.
Nej, det menar jag också. Så det, och det är det viktiga med det här. Alltså, det är ju ändå att erövra skrift. Det är ganska viktigt för att ta det någonstans i livet i dagens samhälle. Och det är fler som gör det. Samtidigt så är ju kraven högre, då, så att säga. Och det räcker inte att ha en bra dagboksblogg. Det kan ju vara fantastiskt välskrivet. Men det är andra kompetenser du måste erövra genom skrift också, då, så att säga. Så det är ju den att du ska ha en repertoar också som är viktigt i det.
När man pratar ny teknik, så internet till exempel, så kan man väl konstatera att det är väldigt mycket engelska där. Vore det en bra idé för jordens invånare att på sikt överge sina egna språk till förmån för ett gemensamt, till exempel engelska?
Nej, det tycker jag absolut inte. Alltså, tar vi sådana stora språk kan man ju undra till exempel varför kineserna eller araberna skulle överge sina språk då. Mm. Och det är ju, deras språk handlar också om makt, och det här vore ju en form av, vad ska vi säga, kulturimperialism då, att tvinga igenom engelska för alla, va. Sen tror jag väl i allmänhet, och det tycker jag verkligen, att det är viktigt att behålla mångfald. Alltså, jag är alldeles övertygad om det. Ibland verkar det nästan som att det skulle vara besvärligt att det finns många språk på något sätt. Men mänskligheten har ju alltid talat många olika språk. Och det är helt normalt att vi måste ta oss fram på mer än ett språk då. Alltså att kunna svenska här är utmärkt. Men du ska nog kunna engelska också om du vill ut i världen och sådär, va. Och går vi tillbaka till de här 150 000 som har arabiska som modersmål, så är du här i Sverige, så verkar du väldigt bra att lära dig svenska, för du måste ta dig fram i det här samhället. Men kanske också engelska. Så då har vi tre språk, och det är ju inget konstigt med det alltså.
Men beror det inte rätt mycket ändå på, om man tittar på de konflikter som har funnits, om man tittar i den historiska backspegeln på just det här att vi människor med olika språk, vi förstår inte varandra. Skulle det inte vara bra att man hade ett och samma språk, för att på det sättet, om man tar tyska och engelska och franska och så vidare, men diplomaterna möts, ryska att språkförbistringar ändå skapar trösklar som kan leda till rätt fatala misstag.
Ja, men alltså, tar man konflikter och så föds ju de av någon slags misstro och krig. Det är svårt att säga bara för att språk så behöver kriga. Alltså det kommer ju från andra håll, skulle jag säga.
Esperanto var ju ett försök som inte gick så bra.
Absolut. Däremot finns ju alltså det här, vi måste ha grejen att du har ju ditt modersmål, men sen måste du lära dig flera språk, och du är ännu tydligare i dagens värld, och helst mer än ett till då. Mm. Och då har du ju haft i olika tider, alltså esperanto var ju ett förslag där, men alltså hade vi ju latin då, diplomaternas franska, idag är det väldigt mycket engelska, det kanske är mandarin om 50 år här, och det hänger ju inte ihop med språken i sig, utan det är för de här länderna har mest makt helt enkelt, de är störst helt enkelt, och då verkar det klokt att lära sig deras språk, och det kommer ju växla över historien. Så den situationen lever man ju i.
Någon har kallat språket för det nya klassmärket. Håller du med om det? Och i så fall, hur kan man då skapa bättre förutsättningar för de som är i underläge?
Språk har alltid varit ett klassmärke, skulle jag säga. Alltså, finns det klassklyftor, kommer det märkas i språket. Och vårt resonemang om PISA nyss visar ju det, att klass är det som slår hårdast när språkförmåga eller som bristande läsförståelse då ska förklaras idag. Så Sverige har blivit ett segregerat samhälle. Så jag håller med i det du säger här. Och sen hur du ska lösa sig väl mycket en politisk fråga. Som jag ser det har de skolreformer som gjorts, alltså fria skolval, kommunalisering, ganska fria läroplaner, varit misslyckade eftersom de försämrat likvärdigheten i skolan. Och just den likvärdigheten är ju det som, alltså det är lite alarmerande med PISA, så är det ju den då. För annars vill vi ju tro, det tror jag är viktigt för ett samhälle, att oavsett din sociala bakgrund och ekonomiska förutsättningar ska du ha samma chans som alla andra till att nå de mål som skolan har då. Och det är ju det som är så tråkigt med PISA, och det som ligger i din fråga här, så är det ju inte riktigt längre faktiskt.
En aspekt förstås höll jag på att säga när vi pratar om det här är ju invandrare som har svårt med svenska språket, och vi pratar SFI, svenska för invandrare, den utbildningen. Hur viktigt tycker du det är att man som ny i Sverige måste lära sig svenska språket för att komma in i samhället?
Jo, men det är ju helt nödvändigt om man kommer till Sverige, precis som om vi skulle åka till Frankrike eller någonstans, så verkar det dumt av oss att inte lära oss franska allt, utan det måste man göra helt enkelt, och så är det. Och det tycker jag alltså, från min utgångspunkt, så det arbete som finns idag med liksom modersmålsundervisning, var inne på tror jag, och svenska som andraspråk, det är ju oerhört viktigt. Och vi har faktiskt också fått en språkpolitik antagen av riksdagen, där alltså allas rätt till svenska, till sitt modersmål och till främmande språk är inskrivna som en slags portalparagrafer då. Sen att omsätta det för alla människor i Sverige, oavsett bakgrund, det är inte så lätt då, så att säga. Men när medvetenheten finns idag, det tycker jag är väldigt glädjande.
Om man skulle bli lite filosofisk för en stund och prata om språket som förutsättning för välmående och lycka. Kan det vara så att de människor som har ett rikare språk också har större förutsättningar till att må bättre i sitt liv, tror du? Eller i sina liv?
Det var en svår fråga. Jag skulle väl säga att tillgång till ett rikt språk, att du erövrar skrift, det ger större chans att du får framgång som individ i termer av ett bra jobb. Du kan odla dina intressen, du kan göra din röst hörd, ta strid för dina frågor, skapa nätverk med andra och sådär. Så jag kan säga att förutsättningarna blir bättre. Men vi vet ju också från samhället, även om vi har väldigt bra materiellt i Sverige, har vi alltid haft, så har vi ganska stor social och psykisk ohälsa. Så man får ju inte ta det sambandet för enkelt, men alltså, du har förutsättningar, skulle jag säga då, för att göra någonting av livet.
En undersökning från amerikanska Stanford-universitetet visar att många som studerar ekonomi tänker allt för instrumentellt. De läser färre böcker vid sidan av kurslitteraturen och besöker färre konstutställningar och konserter än jämförbara studerandegrupper. Det här leder till ett snävt tänkande där fokus ligger på att maximera egen karriär och kortsiktigt vinstmaximerande på bekostnad av företagets bästa på lång sikt. Hur reagerar du när du får de här rönen presenterade?
Ja, att människor vill göra karriär och tjäna pengar är kanske inte så förvånande då, eller konstigt tycker jag. Även om man vill ju, jag vill ju tro också att tar man del av kultur så får man ett rikare liv då. Men en annan reflektion kan ju vara att universiteten idag i stort då följer en delvis liknande marknadslogik. Alltså forskningen blir mer politiskt styrd och kvantifierbara mål ställs upp och används i återkommande mätningar. Och jag tänker att till en del visst så kan forskning underkastas en marknad och ganska snäva liksom. Man avkräver en direkt applicerbar nytta när den kommer och sådär. Men jag tror också att det ska finnas ett visst utrymme för forskare att få tänka fritt utan omedelbara avkastningskrav. Att det finns en akademisk reflektion över människan och kulturen, det är ju civilisationsgrundande för mig. Alltså det bygger demokrati och offentlighet. Och kanske kan man säga också att de bästa och mest spännande upptäckterna alltid gjorts av forskare som tänkt liksom out of the box.
Skulle den ekonomiska institutionen må bättre, tror du, av lite mer humaniora i sin utbildning?
Jag brukar ju, när jag tänker på dem så tänker jag ju på, ibland säger man att ett kunskapssamhälle, du måste ha en, alltså reflexivitet, den här förmågan att lära om och lära nytt, men också en förmåga att skapa nätverk och få samman olika kompetenser. Och det gör att jag idag tror det kanske kan vara lite farligt att snäva in utbildningar väldigt mycket nyttomaximerande. Eller humanistiska utbildningar, att man bara liksom på något sätt var den här nidbilden av en humanism. Man läser bara krångliga böcker och har kontakt med någonting annat. Jag tror det är viktigt att kunna få kompetenser och möta. Kanske inte att varje student måste vara specialist på kultur, men man ska kunna veta vad det är. Behöver man det i sitt jobb, ska man ha kanske nätverk och man ska kunna se, ja men här kommer det in då. För det tror jag faktiskt kan ge framgång både för människan och för samhället att ha den sortens syn på ett kunskapssamhälle. Och då måste utbildningar bygga in det på något sätt. Alltså, inte att alla kan det, men att så här ser världen ut. Lär det ta andra människor och deras kompetenser då, och göra någonting av dem också.
Vad är det mest intressanta som ni arbetar just nu på institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap?
Oj, ja, det är ju förstås jättemycket spännande som händer. Men för mig är det väl enklast att svara utifrån mig själv då. Och då kommer jag kanske tillbaka till det här med literacy, som det heter på fackspråk. Alltså vad det är att ha skrivförmåga eller vara skriftkompetent och vad egentligen olika skrift- och textkulturer tillåter oss att tänka och göra. Som jag sa tror jag att våra skrivkunniga idag är på många sätt att behärska skriftteknologier, vilket förutsätter liksom investeringar, det förutsätter ett visst samhälle och sådär. Det är inte bara det att de har någon allmän skrivförmåga. Och jag håller på just nu och skriver en bok med en kollega som tar upp text och bedömning då, särskilt i relation till skolan. Och där börjar vi med den frågan, alltså vad är skrivförmåga eller skrivkunnighet? Vad kan det tänkas vara i relation till vår kultur? Och tar man det i skolan och bedömning så där, så är det konstigt nog så att det inte finns någon domänbeskrivning i Sverige som vi kallar det. Alltså en mer systematisk beskrivning av vad skrivförmåga är. Och det betyder att vi faktiskt inte riktigt vet vad de här proven vi har i skrivande kan mäta. Eller vad de vill mäta. Provens validitet brister skulle vi säga då på fackspråk. Men det man säkert kan säga det är att ett nationellt prov i skrivande, det kan aldrig mäta individens skrivförmåga. Ett prov ger aldrig underlag för att säga att en person skriver bättre än en annan. På sin höjd kan man säga att en elev, enligt de bedömningskriterier man har skrivit en bra uppsats just den dagen. Och det hänger ihop med det här att skrivförmåga är nog mångfacetterat. Skulle vi vilja mäta en detalj för varje elev, då skulle vi få mäta så otroligt mycket att vi inte hade tid att undervisa längre i princip. Och jag tycker sånt är viktigt också, för det finns en utbredd föreställning om att särskilt gymnasieelever ska ha det betyg som de fick på det nationella skrivprovet. Och det är alltså ett feltänk då. Det måste finnas ett bredare urval texter för att man ska kunna bedöma en persons skrivförmåga. Och en annan rolig grej där, eller spännande i alla fall, är ju att skrivproven är de mest svårbedömda proven. Och det hänger också ihop, återigen då, med det här att skrivförmåga är något mångfacetterat. Och att det måste mätas med öppna frågor. Det går knappast att göra ett prov med multiple choice om det är skrivförmåga du är ute efter, att man bara gör kryssfrågor va. Och här finns en annan då, tycker jag, utbredd men felaktig uppfattning. Och det är att vi tar för givet att lärare alltid bedömer skrivprov likadant och ger samma betyg. Och så är det inte, visar forskningen entydigt, och har aldrig varit och kommer aldrig att bli, va? Så tillförlitlighet är en stor utmaning i skrivprov. Och det betyder heller inte då att det är helt godtyckligt vilken bedömning man får, utan har vi flera kompetenta lärare så kommer det klustra sig, så att säga, betyg i något intervall och sådär då. Men man kan aldrig vara helt säker på att två lärare ger exakt samma betyg. Och jag tycker sån forskningskunskap är viktig, för det finns ju en debatt när man klagar på lärare och liksom hejvilt och sådana här, vad vi vet från forskningen kan spela roll här, tycker jag, i sådana diskussioner.
Ja, då har jag ställt 9 frågor till dig och får tacka så mycket för svaren.
Tack själv.